Välkomna till ledarredaktionens podd. Jag heter PM Nilsson och är politisk redaktör på Dagens Industri. Och med mig i studion så har jag Henrik Westman, ledarskribent. Och vi tänkte tala om oljemarknaden mest idag. Vår kollega Frida Fallnor skriver i Dagens Tidning om att de olika oljeembargorna, det finns ju privata och politiska, hittills mest har gynnat Ryssland. Hur kan det komma sig, Henrik?
I grund och botten så handlar det ju om utbud och efterfrågan. Och om en del av utbudet försvinner och efterfrågan är densamma eller till och med ökar, ja, då stiger priset. Och det är det vi har sett här. Den ryska delen av oljemarknaden har försvunnit för kunderna i EU. Och då måste man hitta sin olja någon annanstans. Och då vänder man sig till länderna i Persiska viken, USA eller Norge ligger ju nära till hands. Och till följd av det här oljeembargot och kriget i Ukraina så har det ju visat sig att även Nordsjöolja kan handlas till ett premium. Och vi har ju idag prisskillnader mellan de olika kvaliteterna.
Just det, det diffar. Vad är det, den Uraloljan, den kostar 90 dollar fatet någonting?
Ja, det skiljer mellan tummen och pekfingret kanske 25-30% i pris. Okay. Uralolja är ju då den ryska kvaliteten och den vill ju i alla fall inte väst befatta sig med. Sen finns det ju kunder som köper den. Och sen har vi ju då de två, vad ska man säga, västkvaliteterna, VTI eller WTI, West Texas Intermediate som är den amerikanska oljan. Eller så har vi Nordsjöoljan som också kallas för Brent. Brent är för övrigt ett oljefält i Nordsjön och det är också en akronym över bottenområden i Nordsjön. Mm.
Kan man säga att vi har en världsmarknad för olja eller har vi olika marknader för olja?
Vi har olika kvaliteter, men i grund och botten så handlar det om samma råvara som sen skiljer sig åt och som i senare skeden raffineras på olika sätt.
Mm. Men de har olika priser i alla fall.
Och de har olika priser och de priserna är ju tydliga nu till följd av kriget i Ukraina och västs sanktioner och embargon mot Ryssland.
Okej. Vad är det som utmärker Uraloljans kvalitet? Vet du det? Är det en bra olja?
Det är en bra olja, absolut. Och vi har ju använt den mycket, även i Sverige.
Mm, just det. Det verkar som att det har varit lätt för Ryssland att logistiskt få ut sin olja på annat sätt när man inte säljer till västländer, till USA och sådär. Och det beror, jag begriper, på att den oljan som vi har embargo mot är då den fartygsburna. Och då är det lättare att dirigera om trafiken till andra regioner. Afrika köper, va? Turkiet köper, Indien köper, Kina köper.
Ja.
Medan då den som går på pipeline är mycket mer, den är såklart svårare att ändra på.
Det är ju det mest kostnadseffektiva sättet att frakta olja. Det är ju en skrymmande produkt. Så det mest kostnadseffektiva sättet är ju att frakta den med fartyg. Väldigt, väldigt stora fartyg. Det som kallas för oljetankers eller VLCC. Mm. Very Large Crude Carrier. Mm. Som kan ta ombord många hundratusen ton.
Mm. Men kan man säga att det finns en marknad för pipelineburen för olja och en för fartygsburen?
Ja, det skulle man nog kunna säga. Och så som EU löste den här stötestenen med framförallt Ungern var ju att man lät de här länderna som saknar kust. Man lät dem fortsätta att köpa oljan via pipelines.
Just det. Och det där beror på att de har sina raffinaderier långt in i landet, såklart, ut med sin pipeline och inte i Lysekil som vi, det vill säga ut med kusterna. Och om man skulle stänga av den, då behöver man en enorm lastbilskapacitet. Och den finns inte.
Fullständigt enorm,
ja. Så då alternativet för Ungern är att inte ha någon olja överhuvudtaget och det klarar man inte.
Nej, och det är ju ett väldigt, väldigt intressant fenomen som kriget i Ukraina gjort väldigt, väldigt tydligt.
Mm.
Eller vad säger du? Just det här beroendet av fossilt. Vi är liksom inte, vi är inte förbi det. Även om diskussionen gärna har handlat om att vi är i en annan verklighet där sol, vind och vatten är våra främsta energikällor, så har det ju blivit.
Ja, det har verkligen tydliggjorts. Och det är någonting med den politiska diskursen och även hur marknadsaktörerna pratar som ger det här intrycket som du pratar om, att vi är i en fossilfri värld eller snabbt på väg in i en. Men det är vi ju inte riktigt. I Sverige så går väl nästan hela transportsektorn fortfarande på oljeprodukter. Och i Europa i ännu högre grad. Så att vi är ju fortfarande otroligt oljeberoende.
Och det måste jag bara fråga dig, hur ser du på klimatfokuset framåt? Tycker du att det har hamnat i skymundan till följd av kriget och till följd av fokuset på hur vi löser problemet med tillgången till gasolja?
Både och, tycker jag, att det rör sig, om man lyssnar på i alla fall den tyska debatten. Sverige har ju egentligen inga klimatproblem i sin energiproduktion. Det är ju väldigt, väldigt rent här, kärnkraft och vatten. Men i Tyskland så pratar man ju väldigt mycket om att detta är en chans att ställa om ännu snabbare. Priset på fossila bränslen är högt. De kommer i hög grad från Ryssland. Man vill bli av med alltihopa. Och då så menar man att det här är liksom ännu världens chans för vind och sol. Men i realiteten så innebär ju detta att man kommer skaka liv i nyss nedlagda kolkraftverk. Så att det som kommer hända, tror jag, är att man kommer successivt byta ut rysk gas mot kol, vilket kommer öka utsläppen. För att utsläppen per energienhet är större om man eldar med kol jämfört med om man eldar med naturgas. Det var det som var den stora grejen med den naturgasen, att man växlar över till den från kol, att man därmed minskade utsläppen av koldioxid radikalt. Samma sak hände i USA när man fick ta på den här skiffergasen och kunde fasa ut kolgruvorna. Det här var då Angela Merkels stora miljöprojekt. Och det håller nu på att rullas tillbaka, eller det finns en risk för att det rullas tillbaka. Det kan hända att man till och med kommer öppna det här jättelika och nya kolkraftverket som Vattenfall äger utanför Hamburg i Moorburg. Mm. Det är 5-6 år gammalt och man har då tagit beslut på att stänga ner det. Så att det är ju det är likadant där, att liksom diskussioner rör sig på ett plan, men i verkligheten så bränner man någonting annat.
Ja,
va? Det är förtvivlat det hela.
Du har ju också, bara som en kort tillägg, du har ju varit på besök i Karlshamnsverken. Det var ju en artikel i dig i veckan där vd pratade om att han har bränt mer olja så här långt i år än under hela förra året.
Ja.
För att hålla igång elproduktionen i södra
Exakt.
Sverige.
Ja, Karlshamnsverket är lite olika saker i Sverige, men det är ju den yttersta liksom nåden i det tänkta energisystemet. Det som ska klicka in sist. Och för att man ska kunna frakta el runt om i Sverige så behövs det produktion. Man kan inte liksom ha produktion i norr och så frakta söderut utan produktion i söder, för att då faller spänningen ihop. Men hans verk har ju då alltmer kommit att handla om ren kraftproduktion. Mm. Och eftersom man har lagt ner då först Barsebäcksreaktorerna och sen så reaktorer i Ringhals, så är det brist på produktion i södra Sverige. Och då går det här verket igång. Han brukar ju gå på rysk olja, nu gör han kanske inte det. Men det är en väldigt intressant bild som han ger,
ja,
återkommande. Och han vill ju inte att verket används på det här viset. Men det är ju, vi är ju i samma situation som tyskarna då, kan man säga. Men du, ska man betrakta bojkotterna mot rysk olja som ett misslyckande? Ryssarna tjänar ju paradoxalt nog mer pengar nu denna våren än förra våren, därför att oljepriset är så högt. Är det en meningslös gest från västs sida att sluta köpa olja?
Det tycker jag verkligen inte att det är. Det är ju det moraliskt och det politiskt riktiga att göra. Och marknaden kommer ju lösa det här också. Den här utfasningen ska ju ske då. Det är väl 69 månader man säger. Och troligen så kommer man kunna hitta ersättningsolja. Även om det inte sker så snabbt naturligtvis. Det är ju långa ledtider i den här branschen, det måste man ju komma ihåg. Och det som EU behöver nu är ju mer olja ifrån väst. Och då ligger ju länderna runt Nordsjön som sagt nära till hands, också USA och länderna runt Persiska viken förstås. Och det är ju inte lätt, och apropå det vi pratade om tidigare, eftersom diskussionen och fokuset har varit mycket på den gröna omställningen, att fossilt inte är önskvärt längre, så har ju det varit en väldigt, väldigt tydlig signal till många oljeföretag och oljeutvinnare om att inte genomföra några nya långsiktiga investeringar. Det tror jag vi nu kommer se ett ganska snabbt skifte inom. För nu behöver man öka utbudet av olja, och det behövs öka ifrån rätt länder så att säga.
Just det, det är Norge, ja. Nederländerna, Storbritannien kanske?
Storbritannien har ju, Norge är ju den stora i vårt närområde och den stora för EU, men också USA är jätteviktigt. Där har ju också diskussionen till följd av kriget svängt. Där var ju också fokuset på förnybart.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Så har man insett att det ändrades till följd av Ryssland gjort i Ukraina.
Just det. Så det är ett uppsving för den demokratiska oljan, kan man säga då?
Det kan man säga.
Du, är vi beroende av oljan och oljepriset på samma sätt i världshandeln och i världsekonomin nu jämfört med för ett par decennier sedan?
Ja, vi är nog det fortfarande. Och det är nog inte det finns nog många människor som önskar att vi inte var det, men det är ju vi. Oljan är fortfarande väldigt, väldigt viktig. Den är ju i mångt och mycket faktiskt ett smörjmedel för hela världsekonomin. Den är ju inte bara ett bränsle för fordon och personbilar. Den är ju också en viktig insatsvara i till exempel plast, olika typer av syntetmaterial och så vidare. Så olja används fortfarande mycket, och tittar man på de prognoserna som finns för den globala oljeanvändningen, så kommer den ju pika kanske de närmaste 5-10 åren, och sen kommer det börja sjunka, men den kommer sjunka långsamt.
Sen hänger den ju intimt samman med jordbruksekonomin. Det är en viktig insatsvara, dels för att dra traktorerna såklart, men också tillverkning av konstgödsel och sådär. Oljepriset och matpriset hänger ihop på ett tydligt sätt och har gjort länge.
Det gör ju det.
Men det är inte samma. Det kan, om man jämför med vad som hände med ekonomin på 1970-talet och vad som man befarar att hända nu, så är det många som bedömer riskerna som lägre. Eller hur? Så det är någonting med världsekonomin som gör den mer motståndskraftig mot höga oljepriser jämfört med då.
Ja, det är ju en stor skillnad på läget då och nu. Om man ser på ekonomierna och hur den globala ekonomin visar ju en oöverträffad egentligen förmåga att hantera kriser, vilket jag tycker känns väldigt, väldigt hoppfullt. Vi såg ju det under pandemin, och vi är ju mitt inne i ett sånt skifte nu också, där man hittar nya vägar framåt. Då var ju situationen mer komplicerad, med fasta växelkurser. Och för Sveriges del då, där man hade ett väldigt högt kostnadsläge redan Och så kom då oljeprischocken ovanpå det, vilket ställde ju till enorma problem.
Just det, och ja, det hände ju så mycket på 70-talet, men en sak som hände var att den tidens fasta växelkurssystem som du nämnde, Bretton Woods-systemet, det bröt samman.
Just det.
Delvis till följd av oljeprischocken. Och nu lever ju Europa i ett nytt fast växelkurssystem kallat euron. Det är ännu fastare än någonsin tidigare, till och med egen valuta. Mm. Ser du någon som helst risk för att det systemet kan krascha av den här prischocken?
Jättesvår fråga. Vad säger du? Vad säger du själv?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Men det har ju hänt så osannolika saker.
Ja, då har det.
På så kort tid, va? Så att det här skulle då kunna gå över i en ny eurokris, det tror jag inte är orimligt. Den förra finanskrisen övergick till en kris för euroområdet. Och nu har vi ju en distinkt ekonomisk kris i vardande i Europa, det måste man ändå säga.
Det måste man absolut säga, och oljan är ju en parameter som den europeiska centralbanken naturligtvis. Energipriser är ju en parameter som de tittar på, och det är ju ett av skälen också till att vi har så hög global inflation, får vi säga.
Nej, men kostnaderna är för stora för att kliva ur eurosamarbetet, och det enda land som skulle ha råd med det är rimligen Tyskland. Och de vill inte, men alltså, vem vet? Det kan hända. Säg att det här kriget pågår i ett halvår till och vi går mot en vinter, och de priserna som vi nu tycker är höga kommer ha fördubblats jämfört med nu. Och tyskarna stänger av gas. Och det är inte säkert att Tyskland klarar den situationen. Det är faktiskt en mycket, mycket farlig situation.
Ja.
Och vilka politiska effekter som kommer av det, det vet man inte. Det är jättesvårt att...
Nej, det är ju en mardrömstanke. Och man får hoppas att saker och ting har blivit bättre till hösten, då temperaturerna börjar falla igen.
Man får täcka landet med solceller. Du, något om SAS bara.
Ja.
Det har varit en superdramatisk vecka för det här flygbolaget. Tror du att vi går mot en situation då vi i Norden kommer ha Finnair i Finland, Norwegian i Norge och SAS i Danmark, och inget flygbolag i Sverige?
Nej, det tror jag inte. Jag både tror och hoppas som flygentusiast att SAS överlever även den här krisen. SAS har ju en oöverträffad linjesträckning i Skandinavien. Och det är ju ett unikt bolag på det sättet att du kan flyga i stort sett vart som helst i världen med en enda biljett. Men det är ju en jättesvår situation för dem nu. Det här är ju, ska man komma ihåg, ett väldigt litet bolag nu. Om du ser till börsvärdet, det är ungefär 6 miljarder kronor som börsvärdet är. Och bolaget behöver olika typer av kapitalförstärkningar på närmare 30 miljarder kronor. Det handlar om att omvandla lån bland annat till eget kapital, och så vill man ta in nytt kapital. Ovanpå det här då så måste kostnadsnivåerna ner i hela bolaget för att de ska vara konkurrenskraftiga. Och det är ju en stor utmaning, för SAS har då inte mindre än 37 fackföreningar utspridda på de tre skandinaviska länderna. Och alla de här, alltså långivare, de här leasingföretagen som SAS leasar flygplanen av, och de stora huvudägarna, de måste gå med på alla de här villkoren för att det ska lyckas. Så de vill ha väldigt mycket av många intressenter, och de behöver det samtidigt för att det ska lyckas. Så att det är en svår situation, och för Sveriges del, svenska staten är ju en av de två stora ägarna vid sidan av Danmark. Norge har ju då sålt sig ur SAS. För dem är ju situationen vad ska man säga, den är ju inte klar på samma sätt som den är för Danmark. För Sveriges ambition är att sälja SAS. Det var ett beslut som
och Danmarks situation, ambition är att äga SAS.
Ja, det är det. Ja.
Det håller ju praktiken på att bli ett danskt bolag, ja, mer och mer.
Ja, och sen har vi ju Kastrup då naturligtvis, ja, som är så... Det kan du inte komma runt.
Nej, om man tittar på hur Danmark har... Alltså den här krisen för SAS som du beskriver, den har man varit med om förr, om man säger. Eller hur? Backa 10 år, samma sak. Backa 20 år,
jo,
samma
det är ju
sak.
Grader i helvetet.
Ja. Mm. Men det som har också hänt under den här perioden, det är att Danmark hela tiden har investerat i flygstrukturen. Så att om man reser i Danmark så är ju numera varenda busshållsplats och varenda tågstation knuten till Kastrup. Ja. Det står Kastrup precis överallt.
Och det är likadant, i södra Sverige.
Och precis, när man reser i de gamla danska områdena. Mm. Ända upp till Göteborg och bort till Kalmar och delar av Småland och sådär. Mm. Och Skåne såklart, och Blekinge. Så står det Kastrup överallt.
Mm.
Så att de har ju byggt en struktur som... är viktig för dem. Och nu bygger de en höghastighetsjärnväg mot Hamburg, och den går självklart till Kastrup direkt. Och om svenskarna kommer göra likadant med en höghastighetsbana upp till Stockholm, så tror man ju i alla fall att folk från i alla fall Linköping kanske och neråt kommer använda Kastrup, för att det är så smidigt och snabbt att ta sig dit. Och då undrar jag, är det kanske lika bra att danskarna tar det? Det är ju ändå en aktör som vill äga och vill utveckla och sådär, jämfört med svenskarna.
Danskarna har ju en tanke kring det och skulle ju vara en långsiktig ägare med en idé. Det är ju inte svenska staten, och har ju svenska staten inte varit på jättemånga år.
Mm.
Så på det sättet, absolut. Sen är ju frågan om SAS vill ha statliga ägare överhuvudtaget. Det kanske skulle vara mycket enklare för dem att inte ha statliga ägare och behöva ta hänsyn till nationella intressen.
Mm.
Men om Danmark skulle vara den enda staten som är ägare, så skulle det ju vara ett mindre land att ta hänsyn till för SAS.
Mm.
Så det skulle ju göra tillvaron enklare.
Vad består SAS värde av? När du pratar med marknadsbedömare?
Ja, lite det som vi var inne på. Den oöverträffade sträckningen är inom Skandinavien, men också ut i världen. Det finns ju inte något av de här konkurrerande bolagen som kan mäta sig med SAS på det sättet.
Mm.
Och det fyller ju en oerhört viktig funktion, inte bara för oss alla, så att säga, privatpersoner som vill åka på semester eller besöka vänner och familjer i Skandinavien, utan också för alla affärsresenärer naturligtvis.
Mm.
Inte minst för det stora svenska näringslivet är ju SAS viktigt. Oerhört viktigt. Mm, det är ju liksom...
Och då faller man tillbaka på det gamla argumentet, nämligen att SAS är en spegling av den svenska näringsstrukturen. Ja. Det är stora globala bolag och vi behöver flyga för att besöka dem.
Ja.
Och därmed så finns det ett svenskt intresse.
Ja.
Men det är svårt att formulera. Det är Wallenbergarna som formulerar det återkommande.
Ja.
Men politiken har lika återkommande haft svårt att formulera det svenska intresset och den svenska strategin i förhållande till SAS.
Absolut. Och jag tror att man måste vara medveten om SAS historia för att förstå vad SAS är någonstans idag. Det var ju ett bolag som kom till efter andra världskriget och som var, så att säga, Skandinaviens sätt att komma ut i världen och bli en del av världen efter kriget.
Mm.
Så att, och det lever ju fortfarande kvar. Och den strukturen har säkert inte bara varit av godo, i synnerhet inte under de senaste decennierna.
Bra, det får vi bli slutordet. Tackar så mycket.
Tack så mycket själv.
Jag heter PM Nilsson och ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.